Jag ägde en gång ett café som hette Ciao. Det låg i Majorna, Göteborg, inne på kulturhuset Oceanen. Där och då hände det otroligt mycket och jag fick möta en salig blandning av olika typer av människor. Musiker, dansare, artister, arrangörer, konstnärer och vanliga kunder. Och det var just där, på andra sidan bardisken, som jag fick höra många oförglömliga historier. Jag förstod undan för undan att bakom den lilla människan gömmer sig ofta en livshistoria som är värd att berätta. Såna historier som aldrig syns eller hörs i media. Varmt välkomna till min podd, Café Chaos Hjältar.
Jag tror att jag har jobbat egentligen hela mitt liv som någon slags trädgårdsmästare för människans själ.
I det här tredje avsnittet möter vi min gode vän Glaukolima. Våra vägar korsades av en slump 2008 på en flygplats när vi båda var på väg till våra hemstäder. Han till Salvador i Brasilien och jag till Buenos Aires. Några år senare arrangerade han flera musik- och poesievenemang på Café Chao. Idag jobbar han som kurator på Lärjeskolan i Hjällbo, samtidigt som han är ljudkonstnär och aktuell med föreställningen Relicario. En performance som sammanfogar poesi på många språk med ny cirkus och modern dans. Det blir ett samtal om identitet, utanförskap och kulturkrockar, men också om konst, engagemang och hopp om en bättre framtid.
Jag heter Glauco. Jag växte upp i Brasilien. Kom till Sverige när jag var 16 år, 1990. Idag jobbar jag som kurator på en skola här i Angered. Så utbildad socionom. Parallellt med det så har jag även en form av konstnärlig verksamhet som jag ägnar mig åt. Jag tycker väldigt mycket om poesi, litteratur, även musik.
Café Chaos Hjältar.
Så någon slags ljudkonstnär med poesi som referens. Det som tilltalar mig. Jag tycker om poesi på olika språk dessutom.
C'est traduire. Une part de moi est tout le monde. L'autre part est personne. Fond que rien ne fonde. Une part de moi est multitude. Et l'autre, étrangeté et solitude. Une part de moi pèse, médite. L'autre part...
Och det vi hörde var poesi på franska och en del av en föreställning som under hösten kommer att vara aktuell och som heter
Relicario.
Relicario.
Ja, det är jag och min vän Marta Chav som jobbar med det. Vi använder ord och rörelse. Hon är utbildad inom cirkus och modern dans. Jag jobbade många år med Cirque du Soleil och jag har fått denna otroliga turen att kunna få jobba med henne. Och då skapar jag ljud, tar in poesin och hon arbetar med det sceniska, med rörelsen och det som är hennes del av performansen.
Världsmaskinen. Och som jag långsamt strövade längs en stenig väg i Minas, där vid kvällen den sträva klangen av en klocka blandades med ljudet från mina egna fotsteg.
Mm. Vi kommer tillbaka till det konstnärliga, men jag brukar börja, eller gillar börja från början. Då vet jag att musiken har alltid funnits där för dig. Men du och musiken, hur, när började? Alltså, ju tidigare, desto bättre. Om du har minnen från din barndom.
Jag kan börja då att... Jag växte upp i Brasilien som jag sa tidigare, men på ett väldigt speciellt sätt. För att jag har mina rötter i nordöstra Brasilien, men växte upp växelvis mellan södra Brasilien, eller sydöstra Brasilien, São Paulo och Bahia då, i Nordrosare. Mm. Två helt olika kulturer.
Kan du utveckla det lite för de som inte...
Ja, São Paulo är kanske Latinamerikas största stad. 18 miljoner invånare tror jag, något sådant. Och Bahia då, som är för det första São Paulo, tillbaka till São Paulo, det är så här. Största koloni av japaner utanför Japan finns i São Paulo. Största koloni av italienare utanför Italien finns i São Paulo.
En härlig blandning.
Ja, när jag växte upp så pratade jag lite italienska därför att vi var mycket i de stadsdelarna där italienarna eller ättlingarna bor. Så det var den dialekten jag hade också. Och så kom jag till Nordåsar, Brasilien, där största koloni av afrikaner som kom dit för slavade. Mm. Bara för att illustrera.
Ja.
Så det är en delstat med mycket Afrika i sig.
Mm. Så du pendlade mellan de här två städerna,
ja,
eller?
Ja, jag pendlade mellan de två delstaterna, eller framförallt São Paulo, huvudstaden då, ja, i delstaten São Paulo. Och landsbygden egentligen i Bahia, delstaten Bahia då.
Mm.
Inte så mycket Salvador, min uppväxt. Jag hade även Salvador som referens och tack och lov för att kontakt med havet gjorde mig väl.
Mm.
Det var alltid det mystiskt och vackert att se havet. Speciellt om man växte upp i São Paulo där det inte finns hav.
Vi pratar 70-talet.
Vi pratar
placerade.
Ja, jag föddes 74, så min referens började ungefär där i slutet av 70-talet. Alltså det jag kommer ihåg, början av 80-talet.
Mm. Och då, fortfarande en diktatur.
Ja, och det är viktigt, och det är viktigt för att komma till den punkten med musiken. För att man tänker sig så här, i Bahia hade vi rytmen från de som kom från Afrika. Där vi har capoeira, där vi har candomblé, där vi har en specifik stil av samba. Samba från Recôncavo. Vi har karnevalen som är på ett annat sätt.
Och just det, man ser karneval, Brasilien. Ja. Och då ser man liksom bara en bild, men det finns en mångfald där också.
Ja,
som man inte många känner till.
Ja, nej, precis. Och karnevalen i Salvador, den är, jag tycker det är roligare än karnevalen i Rio, men det får vi inte se till de som kommer från. en speciell tradition, så det är väldigt, väldigt roligt och vackert, texterna och allt detta. Nu är det en industri. Och åren efter slutet av 80-talet framåt kommer det innebära också att karnevalen i Bahia har blivit en industri.
Mm.
Som allt annat. Så det är inte lika så. Och när jag kom till São Paulo som barn, så var det så att jag gick i skolan och så kom jag hem. Så brukade jag, vi hade många skivor, många LPs. Och där fanns allt möjligt. Från växt upp med, för att lyssna på Beethoven, klassisk musik. Till Luis Gonzaga, som är en mycket viktig personlighet från nordöstra Brasilien. Till Elis Regina, Antônio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Alla de här, att det fanns mycket musik där på ett sätt. Och mycket som jag har lärt mig att tycka om.
Du säger det fanns där, var det via dina föräldrar? Eller?
Mina föräldrar var skilda. Så jag växte upp med min mamma delvis under en period i min barndom. Ja, och då bodde jag i São Paulo då med henne. Och hemma så var det så att hon var med i en teaterskola. Eller hon hade börjat på en teaterskola, en viktig teaterskola i São Paulo som hette Macunaíma. Och via de här personerna som hon kom i kontakt med, som jag kom i kontakt med via henne. Så bekantade jag mig med allt det fina som jag bär med mig än idag, som kärlek för litteratur, poesi, för musiken. Och där, apropå det här med diktaturen, också vikten av att veta hur man säger saker och ting på. För att det var i slutet av diktaturen, men det var fortfarande farligt.
Mm, mm.
Och de som var med i den här teatergruppen gav mig en kanske missvisande uppfattning att alla konstnärer, alla som befattar sig med konst är på något sätt vänster människor.
Mm. Farliga människor.
Farliga människor som kämpar emot diktaturen och är människor som vill liksom, sätta bättre värde på saker och ting här i världen. Mm. Det som hände var såklart att jag upptäckte senare att det inte är riktigt så. det var en viktig början för mig, för jag upptäckte där att det finns en koppling mellan mänskliga rättigheter och konsten. Och att en konstnär arbetar för att bevara mänskligheten, inte för att utplåna den.
Det här som du sa, att du pendlade mellan de här två städer. Vi pratade vid ett annat tillfälle om just det här med identitet.
Mm.
Och just det här att du pendlade, att just den här konflikten som sen kanske tog en annan vändning när du kommit till Sverige. Ja. Att du känner igen det redan då. Kan du berätta lite om det?
Det är så här. Jag kan börja berätta om detta så här. När jag var i Bahia och gick i skolan där så...
Hur gammal var du?
Då var jag någon gång där tonåren då. Vi hade ett experiment som vi skulle göra.
Mm.
Natur var det väl ämnet. Och experimentet gick ut på att ta hand om en växt. Plantera om växten. Och beskriva utvecklingen. Ja.
Mm.
Min växt dog. Sen skulle jag förklara vad det som har hänt. Och då skulle jag ge en analys kring det här med vilken jord och vilken näring som fanns där. Och varför växten dog. Och jag kunde bara avsluta det hela. Jag kommer väl ihåg detta. För att senare skulle det här visa sig vara av vikt för mig i mitt liv. För det var så här. Växten dog, skrev jag. Därför att den tålde inte förändringen. Den tålde inte att bli omplacerad. Att komma till ett annat hem som inte var det hemmet som växte hade från början.
Plötsligt död typ så här.
Ja, den dog. Sen var frågan om det var näring, jorden, hur det var, hur det förhåller sig. Jag kommer inte ihåg riktigt detaljerna. Men jag fick beskriva det sen för jag skulle redogöra det inför klassen. Och läraren var intresserad av de frågorna. Och vi kom fram till att näring fanns. Men det var den typ av näring som passade just den växten.
Mm.
Ja, det var någorlunda en spegelbild av vad som hände mig. För det var så här, när jag kom till São Paulo så var jag, i São Paulo var jag baiano, en som kom från Bahia. Och när jag var i Bahia så var jag en från São Paulo.
Kan du berätta vad det innebar, båda två liksom?
Ja, då var jag exotisk i São Paulo, men i São Paulo finns också en pejorativ bild av människor från Bahia.
Ja, just det.
Så... När jag kom i kontakt med folk så var det så att jag var lite exotisk och folk tyckte om mitt hår och min färg, för där är den lite vittare och så. Men eftersom jag var nära människor så här, så var det så att jag blev inte illa behandlad, var exotifierad. Men samtidigt som samma människor kunde prata illa om baianos. För baianos är obildade och groteska eller vad det är, tycker om. Lata. Riktigt också.
De är lata också.
Jag tycker om allt för mycket om fester och så här.
Ja, precis.
För det finns någonting man säger att i Bahia är det så att vi börjar karnevalen 1 januari och fortsätter till sista oktober.
Ja, precis.
Men det är lite sant.
Nästan har det rum.
Men vi tycker om våra festligheter, det är sant. Jag säger vi därför att idag identifierar mig mer med Bahia än med São Paulo. Jag har inte varit i São Paulo sedan jag lämnade São Paulo 1985.
Oj då.
Och jag saknar inte São Paulo på det sättet. Som jag saknar Bahia. Bahia är omvänt. När jag kom till Bahia så var det så att jag var från São Paulo. Jag var en som pratade konstigt. Ungefär som en stockholmare som kommer till norra Sverige. Med den dialekten som man kanske förknippar med att man är lite högfärdig och lite taskig. Så.
En klassiker.
Och där blev jag... så jag kämpade mycket för att få bort... Idag pratar jag portugisiska på ett sånt sätt som är... väldigt neutralt, så det är svårt att placera vilken varifrån jag kommer i Brasilien.
Mm.
Jag tror det är en konsekvens av detta. När jag hade gjort mig de sista åren innan jag kom till Sverige, det här är viktigt, så hade jag gjort mig hemmastad i Bahia. Jag hade bott där i 4,5 år.
Mm.
Och började känna mig liksom, okej, jag har mitt gäng, jag har liksom mitt liv här.
Ett sammanhang.
Jag, bara för att illustrera en sak, så att jag var väldigt bra på portugisiska. Jag hade betyget 10. 0 till 10 så hade jag 10. Ja. Eller 9,5 så var det när jag lämnade.
Det är som en femma liksom.
Ja, typ ja, nästan. MBG. Och så kom jag till Sverige då. För att min mor gifte sig med min styvpappa, så hamnade jag här. Och det som kom att hända sen var det att det jag hade byggt upp där, det jag hade börjat känna mig hemma som där, så rubbades igen. Och när jag trodde att livet var liksom stadigt, var liksom okej, okay, här nu har jag ett hem, en identitet, en plats. Ja, precis. Plus att språket försvann.
Ja.
Helt. Jag hade inte någon nytta för, alltså portugisiska, det enda nytta jag hade när jag kom hit var så här. Jag var väldigt bra på grammatik. Så jag tyckte att alltså, grammatiken här inte var någon svårighet överhuvudtaget. För portugisiska är ett komplicerat språk. Liksom, när det gäller grammatiken. Så.
Liksom spanska.
Ja, spanska, franska. Och då tänker jag så här. Typ att här ja, jag förstod det liksom så. Men jag vågade inte prata. För att jag tyckte mycket om retorik. Och så här, så att, och kunde inte hitta här liksom, hur uttrycker man sig. Så plötsligt så blev jag hemlös, språkligt sett.
Varför placera det när du kom till Sverige? År?
1990.
1990?
Ja, precis där när kommunismen sa tack och adjö.
Tack och adjö.
Och man trodde...
Vilken månad var det?
Det var maj, 13 maj i Brasilien, är dagen då man firar att... slaverin togs bort i slutet av 1800-talet. När jag kom hit så... visste jag inte vissa saker, som till exempel för mig det här med rasism var någonting som var någonting som hade med Sydafrika att göra, med apartheidregimen eller med södra USA. Jag kunde inte riktigt förstå. Så när jag kom hit så började jag fatta liksom att Brasilien är ett rasistiskt land. Har många problem som jag inte var medveten om. Och här förstod jag att jag kunde drabbas av de problemen.
Mm.
På ett sätt som jag inte var van vid i hemlandet. I hemlandet hade jag andra bekymmer, för jag kom ju från enkla hemförhållanden. Trots att vi hade tillgång till väldigt mycket kultur, så var det ändå liksom ett hem med sina begränsningar ekonomiskt sett. Och, eller båda hemmen, min mamma, hos min mamma eller hos min pappa var samma sak. Det var svårt. Och,
hur gammal var du då när du kom till Sverige?
Jag var 16.
16?
Ja.
Också en speciell ålder.
Ja, jag rekommenderar inte att någon flyttar. För jag blev ungefär som den där blomman. Jag var på väg att bli som den där blomman då. Att även om man kommer hit och det fanns gott om näring här. Alltså när det gäller, alltså jordmån var bra. Så var det så att jag kunde inte, mina rötter kunde inte riktigt ta till sig den näring som var här. Allt var främmande och svårt. Och jag håller på att dö. Den, kanske den värsta döden som en människa kan dö, som är den själsliga döden.
Du överlevde, som tur var.
Resiliens är ett vackert ord och någonting vackert som man, det tar tid. Och jag vet att det finns många människor som ibland inte når dit.
Café Chaos hjältar. Det var en annan Sverige också du kom till. Vi kom till.
Ja, absolut.
1990.
Ja. Absolut. Det var mycket märkliga tider här också. Det var annorlunda. Det var fortfarande liksom folkhemmet. Fanns de där de sista...
Sista dagarna.
Ja, de sista dagarna liksom innan stängningen liksom. En sak som jag blev väldigt nyfiken när jag kom hit var så här. För du vet, jag kommer från ett land. Jag antar att Argentina var ungefär samma. Men det var så här. Vi hade en inflation på 1500% per månad.
Ja.
Och det var hela 80-talet. Det var ett helvete i Brasilien för de flesta. Förutom för de rika såklart. Men vi som tillhörde liksom de lägre skikten i sin samhälle, vi hade det ganska tufft. Men när jag kom hit så hörde jag att 80-talet här hade varit de glada dagarna. Och jag kände inte igen mig i detta. Jag bara sa, men vadå 80-talet? Min referens var det bara liksom hemskt. Diktatur, hög inflation... ultrakapitalistiskt land där den som antingen äter du upp någon eller så blir du uppäten. Det är liksom, och här var det verkar som, och så kommer det perioden av ekonomiska svårigheter som var här. Det
och
var
alla liksom, pratar kris.
Kris och det var konstiga idéer tillbaka till nationalismen och allt vad det nu var och allt det där. Och så såg man liksom lite här och där liksom så här, typ att man är inte riktigt välkommen här. Och det roliga var så här. För mig, Sverige, var så närvarande i mitt liv i Brasilien. Jag visste inte det. Jag upptäckte det när jag, efter några år här, så insåg jag allt mer. Men vänta lite. Ericsson, SKF, Volvo, Scania och så vidare. Då var det 240 svenska företag etablerade i Brasilien.
Till och med kungens fru hade någon...
Kungens fru. Det var en stolthet att säga att hon var från Brasilien. Hon är inte bara från Brasilien. Även om hon har pappan är från Tyskland. Hon växte upp i Brasilien. Tills hon var 14 tror jag. Vet inte. Å andra sidan såklart jag ska säga en sak. Och det är viktigt. För att jag som brasilianare. Då i alla fall. Jag kunde få liksom fina relationer. På grund av att det var från Brasilien. Folk tyckte om Brasilien.
Ja.
På grund av fotbollen, på grund av musiken. Så jag en gång blev lite mobbad i skolan. Det fanns ett musikrum där man kunde vara och spela lite. Så var det några killar som var där och de var lite taskiga mot mig.
Nu pratar vi i Sverige då?
Ja, i Sverige. Här, Bjurgårdsgymnasiet. Och då var jag där och de här killarna var lite otrevliga så. Och såklart hårdrakare och så här. Och det sitter liksom en kille som ser ut som kommer från Marokko. Så. Och då började vi prata på något sätt. För jag frågade, kan vi inte bara spela lite Jimmy Hendrix? Jag kunde en låt i alla fall. Hey Joe. och då tyckte de, så började vi prata. Av någon anledning så kom på tal var jag kom ifrån. Och så Brasilien. Då tittade de på mig. Varför sa du inte det från början? Jag var då. Känner du till Sepultura?
Wow.
Och då hade de precis släppt ut den här skivan Roots som är fantastisk.
Ja.
Och jag visste
för de som inte kan Sepultura. Alltså.
Ja, det är metalband. Liksom.
Metalband
ja, från Brasilien som är känt liksom, i hela världen. Och inom den kulturen så är det liksom, de dyrkas liksom.
Ja, precis. Typ.
Och de här blonda killarna liksom, med långt hår, de bara, men jag kunde namnet på alla. Ja. Jag hade precis läst en artikel om skivan och berättade för dem att bandet hade varit i Amazonas alltså, med ursprungsbefolkningen där för att lära sig ta fram ljud och lära sig mer innan de skulle göra den här skivan då. Så de var helt fascinerade.
Förändrades markant.
Ja. Det var intressant för dem och det var jättebra för mig.
Du har i många år jobbat i Lerjedalen.
Hammarkullen, Hjälbo. Mm. Det är området jag har jobbat mest.
Ja.
Här så.
Först, eller någon gång som socialsekreterare?
Jag har jobbat i 10 år som socialsekreterare.
I Hammarkullen?
Ja, i Hammarkullen. Eller här i Hjälbo då.
Ja, precis.
Men det som då var det lärde hela...
Ja, det är min mening att kanske klargöra det här med området och sådär. Ja, för jag såg Lerjedalen först. Men,
ja, de tog bort den beteckningen. Och idag har vi universums största socialkontor som täcker liksom Kortedal, allt är ett. Mm. Liksom så. Det är gigantiskt. Och
idag jobbar du som kurator på Hjälvåskolan?
Ja, jag har jobbat som kurator i 6 år nu.
På vilket sätt, och det var min fråga då, har din bakgrund påverkat ditt arbete i ett område som är starkt präglat av mångkulturella förhållanden?
Det är så här.
Jag kan ordna en koppling där.
Den relation jag har till Brasilien, det är en relation som handlar om klasskamp.
Mm.
För jag vet hur det är att ha det svårt i samhället. Ja. Så när jag kom hit och såg att det finns många som jag var en gång. Det är ett land som är så rikt som Sverige, så såklart känner man någonting. Såklart vill man göra något. Bra, någonting som, nej men jag vill göra skillnad, jag vill vara där och vara en av de här människorna som med stolthet säger det. Och sen vet jag att systemet är systemet. Och kanske en av de bästa sakerna som jag upplever finns här i Sverige som är tanken på att individen ska inte lämnas ensam i en situation där det är väldigt svårt.
Mm.
Att det finns ett skyddsnät och detta skyddsnät hålls liksom av människor som kommer dit och gör sitt jobb och försöker så gott. De kan göra någonting bra. För att ett barn ska inte fara illa. En pappa som slår ska också kunna få en möjlighet att kunna få hjälp. En mamma som blir slagen eller som mår dåligt ska också få hjälp. Jag blir rörd av detta än idag.
Mm.
Att något sådant finns i världen. Och det är kanske det som fick mig att välja det jag har valt. Mm. Därför att jag blir uppriktigt rörd av tanken att lagstiftningen är ett land och praxis. För i Brasilien finns lagstiftning, precis som här. Mm. Exakt samma. Och kanske det kommer lite bättre skrivet. Men i praktiken, det är inte det vi ser. Här har vi liksom en, i alla fall ett försök att göra det på riktigt. Och jag har sett så mycket, upplevt så mycket här när det gäller mitt arbete. Att jag känner att herregud, hur mycket bra folk som helst är överallt. Och jag vill vara en av dem.
Mm-hmm. Det är ju viktigt det du säger. För det ofta, alltså, när du pratar just om systemet. Liksom, att man ser ju många brister och sådär. Och då kan man ju bli väldigt frustrerad. Men det är ändå liksom, du, genom de här 10 åren. Alltså din upplevelse var ju också...
Ja.
Du kunde se det positiva också.
Ja, man kan säga så här. Det finns 2 delar i en verksamhet. Dels är den politiska och dels är den praktiska. Liksom där människor jobbar med människor. Och sen finns det direktiven, finns det policy, finns liksom APT och det finns liksom alla det här. Ja. Och då sitter man där och det är många möten och det är hierarkiskt och det är si och så. Liksom så här. Så är vi olika, vissa av oss vill jobba enbart med människor, andra vill göra karriär, andra vill liksom, det är okej. Det är bara det att verksamheten, vi får alltid, det måste finnas alltid människor som påminner de som leder verksamhet och sen politikerna och allt detta liksom, om att verksamheten finns till för människor. Och när vi jobbar inte för verksamhet, vi jobbar för människan som behöver oss.
Mm.
Jag har haft turen att kunna ägna mig åt att kunna få jobba bara med barn, riktat mot barn och vårdnadshavarna. För jag tror att det där, kommer man in tidigt så finns det en chans att kunna, någonting annat kan hända. Kanske någon kan plantera en frö där. Ett frö som hjälper det här familjen eller det här barnet liksom, på sin utveckling.
Så att växten inte dör.
Så växten inte dör. Precis, precis. Och jag tror att ja, jag har jobbat egentligen hela mitt liv som någon slags trädgårdsmästare för människans själ.
Café Chaos hjältar.
Idag är du aktuell som kurator i Hjälvåskolan. Kan du berätta lite om det och just utifrån det där perspektivet som vi pratar om? Alltså den speciella förmågan som jag tror du har i just i det här sammanhanget.
Jag kan säga så här, som kurator, med den erfarenhet jag har, så har jag jobbat många år inom behandling, utredning. Sen har jag jobbat med barnutredningar i många år och träffat föräldrar på så många olika sätt och olika bakgrunder. Så det som händer idag när jag jobbar här, Hjälboskolan finns inte längre, utan det är, idag heter det Lärjeskolan och det är Hjälbo och Blässebo som slogs ihop. Och jag har med mig idag en sak som är värdefullt, som är all den erfarenhet jag har. Jag vet vart man kan vända sig till, mycket jobb som måste göras härifrån för motivation för och så vidare. Du vet. Och många saker löses här. Utan att man behöver skicka människor vidare till exempel socialkontoret eller så. Och det tror jag det är möjligt bara genom att du har erfarenhet, du har is i magen, du är lite bepansrad liksom. Utan att du förlorar din medmänsklighet. Men du vet vad faran och du tittar på ett speciellt sätt. Man är lite, verktygslådan är stor helt enkelt. Sen är det så att nu... Jag har inte myndighetsutövning, så det kurativa arbetet är på ett annat sätt. Och ger mig andra möjligheter. Människor är inte skrämda av att träffa mig. Men en socialsekreterare kan vara lite skrämmande att träffa. Liksom,
så. Mm. En annan roll utifrån.
Ja. Och det,
att träffa människor idag.
Ja, och det hjälper mig till exempel när någon av någon förälder kommer i kontakt med socialtjänsten, att jag kan berätta vissa saker, jag kan liksom säga, men vänta där, du behöver inte vara orolig.
Ja, just det.
Jag har varit i den rollen där, jag vet vad personen är intresserad av att veta och så här, och du förlorar inte dina barn, det här är till för att hjälpa dig liksom så. Såklart, och sen jobbar vi i ett område där det finns många fördomar, det finns rädsla egentligen i botten liksom så. Och vi måste jobba mot det här rädslan. Liksom. Vi måste arbeta för att visa den goda viljan. Det, skolan har liksom det handlingsutrymmet. För skolan, alla ser skolan som någonting positivt. Mm. Och det måste vi använda klokt och med respekt och jobba för att föräldrarna ska förstå att vi står på deras sida, vi står på barnens sida. Men att vi har vissa skyldigheter också. Inte därför att vi är tjänstemän, utan för att vi är människor. Och vi bryr oss. Mm. Jag utgår ifrån hela tiden att det som jag hoppas är att de förstår att ska någon träffa en kurator för att prata, så jag vill träffa en kurator som är bra. Om jag ska träffa någon. Jag vill vara en bra kurator för de personer som möter mig. Så ribban är ganska
högt.
Ja, det ska vara.
Sen sa du det här med fördomar. Liksom. Det finns ju fördomar i samhället som har att göra med det här med förorten. Så det finns ju i varje storstad. Och om man tittar runt om i Sverige så finns det alltid ett område som ligger lite utanför storstaden. Av mer eller mindre storlek. Kanske överbefolkad av människor med invandrarbakgrund. Utifrån fördomar kan vara en sån där, det här vilket problem eller vilket problematiskt läge. Eller kan man vända på det och se det som ett rikedom? Hur jobbar man med det för att just ta hand om den här rikedomen?
Sedan jag kom hit 1990 så det har varit så här att varje dag i nyhetsrapportering så har det pratats om invandring som någonting negativt. Under en, alltså om man tittar på rapport på kvällen så är det så här. Man har pratat om ekonomi, man har pratat om invandring och lite grann, eller lite mer än de senaste 20 åren kanske. Miljöfrågor liksom så. Men helt säkert varje kväll kommer det sägas någonting om, eller i tidningen, GP eller vad det kan vara. Liksom. Kommer någon finnas artiklar kring invandring som är kopplat till problem?
Mm.
Så vi har blivit inskolade och tänka att invandring är ett problem. Sedan är det så att det är inte en lätt uppgift att lösa det. För att det finns, om man tittar på arbetslösheten så kan man säga så här. Även om människor söker jobb så kanske de inte får jobb. Därför att fördomarna liksom på andra sidan liksom gör att integration handlar inte om assimilation. Det handlar om att jag kan fortsätta vara mig själv och kunna sträcka min hand och säga så här, jag förstår. Du tänker så här, jag tänker så här. Det finns ingen krock. Det kan krocka också. Men vi kan kommunicera. Vi kan utgå ifrån att vi vill varandra väl. Planet, nu låter det lite poetiskt och lite så här.
Det är inget fel på det.
Lite svärmeri, men när jag tänker så här, i min värld så skulle det vara så att planeten består egentligen av en mänsklighet med olika saker som vi kan lära oss av varandra. Ett barn som pratar 3-4 språk ska egentligen ses som en tillgång. Jag har här på skolan en integrationsmentor, en god vän till mig, Taleb, som berättar så mycket om Mellanöstern och kan förklara liksom så väl hur kulturen ser ut där. Och man ser att med respekt för de skillnaderna och vi kan liksom mötas där någonstans. Och de skillnaderna som är här, de skillnaderna som är där och så plötsligt så ser man att det är samma människa med ungefär samma behov. Och sen det som inte pratas om i någon debatt, det är det som jag tror människor inte tycker om här i Europa. Det är egentligen inte att människan är från Afrika. För jag tror att det är så här att det handlar mer om klass. Jag tror att man har rädsla eller avsmak för fattiga människor. Man tänker att människor som kommer från ett annat land med en annan hudfärg saknar båt och vila och sådana saker. Liksom så här, så, du vet, materiella ting. Så.
Mm.
Som om
klassperspektiven klass, finns alltid där.
Ja, jag tänker att om vi skulle tänka att miljonprogrammet tog bort från fattigdomen så många människor. Och det var ett program som hade det som syfte liksom, att lyfta upp. Liksom. Så om man har gjort det en gång så skulle man kunna göra det igen på ett annat sätt. Mm. Okej, nu vet jag att det här är inte riktigt mitt område. Jag läser och är lite grann insatt, men jag är inte expert liksom på de frågorna. Men jag kan säga utifrån min erfarenhet så känns det som att vi skulle behöva egentligen tänka lite grann som någon gång Sverige tänkte för på 20-30-talet. När det gäller liksom att vi måste göra om, göra det bättre, inkludera människorna i ett system där alla har plats. Och vi måste gå tillbaka till någon slags folkhemstänkande för alla. Liksom, så. För att fattigdomen finns här i stadsdelen. Så länge det finns så kommer det finnas ungdomar som dras till saker som inte är bra. Jag säger inte att kriminalitetens orsak är bara liksom fattigdom, för det finns andra. Så. För annars skulle man inte kunna förklara hur kids liksom i mer bemedlade områden liksom hamnar i kriminaliteten. Liksom.
Ja, just det.
För det finns också, men det finns olika slags misär också. Det finns till exempel den själsliga misären.
Mm-hmm.
Så man kanske växer upp liksom i hem där det är liksom, du vet, fattigt när det gäller närhet, när det gäller känslor. När det
man
är,
inte blir sedd.
Ja, precis. Vi behöver inte ens prata om missbruk och sånt, utan det är bara liksom att det är på ett visst sätt att man behöver liksom något annat. Så kommer man, träffar man ett gäng och så. Ja. Finns den aspekten också. Jag som sagt, inte tillräckligt. Även om jag har läst ganska mycket, pluggat mycket sociologi och sen har jag jobbat här och sådana program, så jag känner inte att jag har, att jag kan ju tala mig så som expert liksom, fråga, men så här, vi behöver,
du är inte så kunnig, det finns så många idag.
Ja, det finns så många, så är det, och de får prata, men jag säger så här, men de får gärna komma hit och prata med mig om de vill, och så kan vi diskutera, vi kanske hitta någonting som är mellan idévärlden och praktiken, och just det är viktigt att säga, jätteviktigt. De flesta människor jag träffar vill ha ett bra liv och vill bidra som alla andra.
Som alla andra. Ett alla liv vill, som alla, är värt att leva.
Ja, du vet, i slutet av dagen vill du lägga liksom ditt huvud och bara säga så här. Jag kan slappna av och sova därför att jag inte är rädd för att polisen ska knacka på dörren. Att något jobbigt telefonsamtal ska komma och att mitt barn har råkat ut för någonting där ute. Liksom. Alla skolor idag i det här samhället i hela världen har en utmaning som är att ge hopp om en framtid. Utan hopp om en framtid finns ingen barn som kommer. Liksom. Mm. Och vi kan prata om matematik, vi pratar om svenska, engelska, vad det kan vara. Liksom. Men de ska lära sig det, det ska de också. Men om du inte känner att det finns en framtid, det finns för mycket oro. Det finns för mycket rädsla, det finns för mycket. Jag kommer att tänka på Nietzsche, jag läste en gång en citat där han säger så här. Att vi i västvärlden, vi uppfostrar barn till att tänka som sköldpaddor. Men i verkligheten skulle vi uppfostra dem till att tänka som en örn gör. Liksom, att, alltså en sköldpadda gömmer sig inför fara. Medan örnen liksom öppnar sina vingar och flyger högt. Och ser och bemöter världen med öppna armar. Liksom, så. Ungefär så menar han. Och jag upplever att vi idag med den utveckling som är här med till exempel allt från ekonomi till krig i nära områden, det är svårt att säga till barn, du, det är så här, det kommer att lösa sig. Vi har ju gått igenom många svårigheter historiskt sett och vi är här idag. Och vi måste som vuxna, vi som jobbar och vi som inte jobbar med barn och ungdomar och familjer och så här, alla måste någonstans måste liksom börja tänka liksom på att okej, hur gör jag för att inte vara en av de destruktiva krafterna? För att inte vara en del av den destruktiva kraften som på något sätt medvetet eller omedvetet liksom vill utplana det här, alltså samhället eller den här världen. Liksom.
Planeten. Liksom.
Planeten. Och jag pratar så här, jag vet att det finns lite så, idealist och så vidare. Nej, det är så här, glöm det. Det som finns här, det är nödvändigt som är här och nu. Och det gäller oss alla. Vi måste lämna åt sidan liksom, det som är småaktigt. Det som är fult, det värsta av oss måste vi liksom under en tid i alla fall. Sen kan vi gå tillbaka och gotta oss i allt det där sen. Men just nu det är en tid där vi inte har råd att vara pessimister.
Mm.
Nu måste vi pliktaktigt liksom tänka att nej, men det kommer, du vet, det kommer att fixa sig. För att jag kan inte gå omkring och säga att världen kommer gå under. Och jobba med barn funkar inte. Nej, varje dag jag kommer hit, det är det som jag har med mig.
Mm.
Som ger mig styrka. Det. När jag möter mina barn här så känner jag att de hjälper mig att må bättre. Mitt alldeles för att jag kan inte stå där och vara den som mår dåligt när de kommer med sitt leende. När de kommer med sin lekfullhet, sin vilja att lära sig, sin vilja att vara här och träffa de här föräldrarna. Jo, du vet, det finns svårigheter överallt, men det har alltid funnits.
Mm.
Och på något sätt är vi väldigt kreativa varelser.
Mm.
Det har historien visat. Även när det gäller positiva saker. Annars hade vi inte haft de mänskliga rättigheterna.
Mm.
Så det är samma mänsklighet som har skapat det, som skapat atombomben.
Och sist men inte minst så kan vi komma tillbaka till det konstnärliga och tillbaka till relikario. Vi kanske kan börja där. Vad betyder relikario?
Det är en liten låda där du förvarar fina saker.
Aha. Mm. Det är bara det?
Ja.
Det är portugisiskt ord?
Ja, det är relikario på portugisiska.
Relikario.
Ja. För är det låter som H, då blir det helikario istället för relikario.
Mm.
Vi tyckte att det passade bra på svensk, för det låter också.
Det är, ja, det är väldigt fint.
Musikaliskt, relikario. Ja.
Där sjunger du en sång, mm. du spelar gitarr. Mm. Kan du återge lite av texten?
Det är...
Du sjunger på portugisiska, det är det lyssnare kommer att lyssna.
Ja, det är en rap som jag gjorde...
Som du komponerade?
Den rappen jag gjorde i början av 90-talet för en god vän till mig i Malmö behövde en text. En otrolig gitarrist och kompositör som hade ett fantastiskt stort vackert projekt med sitt band. Och jag fick skriva en text då, för mitt i den här sviten av mig som han hade liksom en resa genom Brasilien som hette Brasil, Brasil. Fantastiskt. Och där finns även, gav han även utrymme för att få den här rappen då, som jag skulle göra. Och det jag gjorde var att jag skrev om hur ett tv-bolag i Brasilien som heter Globo har så mycket makt. För det första så är Globo då, som företaget heter, är ursprungligen liksom egentligen ett projekt från diktaturen på 60-talet när Brasilien blev en diktatur 1964.
Mm.
De behövde ha en kanal som nådde fram till alla brasilianer. Och så på något sätt, och det är det jag säger i texten, lobotomisera befolkningen. Och de har kunnat liksom, driva kampanjen liksom, för att tillsätta en president, för att avsätta en president, för att kunna liksom, under den korta perioden av demokrati som vi haft i Brasilien sedan 85, så har det så varit så att vi har haft två impeachment liksom.
Mm.
Och det är Globo som driver de här frågorna liksom. Så de når ju till nästan alla liksom.
Mm.
Eller hela landet når de liksom, så. Och det var en kritik jag gjorde, för jag säger dem som en någon slags gud som förklarar för oss vad vi är. Och så har vi religionen, så har vi allt annat.
Mm.
Så det är det handlar om.
Det är det handlar om. Och i det stora hela då, relikario,
mm.
som performance, som, mm. som konstverk. Vad kan du kortfatta?
För det första är det så, jag är inte musiker. Jag kan göra vissa saker begränsat liksom med gitarren. Och jag tycker om det också. Att det är på det sättet att jag inte är musiker. Därför att jag känner att det finns så många som återskapar och skapar bra musik. Att jag behöver inte göra det. För det finns tillräckligt med folk som gör det. Däremot är jag väldigt intresserad av ljud.
Mm.
Och jag har hittat ett sätt att skapa fram ljud med gitarren. Som gör att jag kan sätta upp det. Och jag tycker om språk. Eller jag tycker om dikter på olika språk. Då. Så jag använder mig av dikter på persiska, på somaliska, på liksom. Och jag vet vad de handlar om. Publiken kanske inte vet vad det handlar om, men de kan uppleva ljudet. Mm-hmm. Så allt detta är en
ljudupplevelse.
En ljudupplevelse med en fantastisk scenkonstnär då, som bygger upp liksom rörelserna. För vi har olika delar i detta. För en del är såklart det som händer på scen som är som Marta gör. Och sen är det jag då, som skapar de här stämningen som genom ljud då. Och sen finns såklart tror jag, två eller tre låtar då, där vi deklamerar, sjunger liksom. Idén, det är inte underhållning på det sättet, utan det är mer liksom som en du går för att lyssna på poesi, fast på ett annat sätt. Så mm-hmm. det vi gör, vi deklamerar och visar att de här personerna finns.
Mm-hmm.
Jag vill stå kvar där och sen kan folk komma och prata och fråga.
Mm.
Så. Idén är framförallt att göra någonting som är tilltalen, som är vackert, men som samtidigt är djupt, har ett djup i sig som vi kan försvara konstnärligt.
Du berättade för mig för ett tag sedan någonting om Stig Dagerman på somaliska. Minns jag fel?
Nej, det är rätt. Jo, konceptet är så här. Jag tar till exempel en dikt från, säger vi Stig Dagerman då.
Mm.
Hur låter det på somaliska? Mm. Så jag ber någon att översätta den och läsa upp den. Spela in den. Och så sänder jag ut den. Sen tanken är liksom, till exempel om det kan vara en poet från Argentinien till exempel. Göra omvänt till en publik som inte är bekant med det. Hur låter det här på liksom så. Tanken är att lite grann likfullt skapa en viss reflektion. För att om den som kan somaliska förstår Stig Dagerman så kanske kan vi se där att vi är ganska lika allihopa liksom. Och det är väldigt vackert att se att till exempel när någon översätter en dikt som häromdagen liksom hände en sån sak då man liksom säger, oj men vad fint det var.
Mm.
Och nu ska jag läsa det på mitt språk. Wow.
Så. Ja just det.
Ja.
Broar.
Broar, ja.
Café Chaos hjältar.
Tack så jättemycket för att du gav mig tid, för att du öppnade ditt hjärta och för att du ville vara med i den här Café Chaos hjältar.
Tack så mycket, Jorge. Jag vill också säga att bara återkoppla snabbt till det som jag sa tidigare angående det här med att det ska finnas hopp. Det är det sista som får dö. Det får inte dö. Och vi ska se till att göra världen till en bättre plats. Och det här låter som en så gammal slagning från försvunna tider. Men mer än någonsin idag behöver vi verkligen att känna att det finns hopp. Och hopp är någonting som vi måste ta hand om. Som om det vore ett barn. För just nu så behöver vi hopp om framtid för alla. Synnerhet och barn.
Tillbaka till frön som blir växt och som inte får dö.
Deus, Deus, estupefatos estão cidadãos de olhos esbugalhados na tela decadencial da TV. Sentados, deitados, pichados, se mostram sofás parabólicos, pilinos da indolência. E os corpos que pesadamente caem em seu colo sedutor caem nus, despidos de virtudes, inclinam a cabeça virtual para a realidade transuniversal da prepotência de um divino canal. Do centro da sala, no monopólio do crânio, o Deus está nos olhando, e as suas imagens são a cores para tudo que se vê, e é como a versão visualizada do H viver. E as nossas igrejas católicas, apostólicas, romanas, protestantes e as seitas divididas entre Deus e o diabo são o divã do povo brasileiro, esquilobotomizado, se curva como eterno escravo do sistema que lhe leva da alma ao último centavo. E as nossas boas irmãs dulces estão com os mamilos de sua filantrópica filosofia expostas na puritanidade de seus gestos, mas essas também são sugadas pela ambiguidade política do capitalismo e do seu controverso. Ó Deus Tupi das terras Nagô, trazei a liberdade aos filhos dessa dor. Ó Deus Tupi, ó Deus Tupi das terras Nagô, trazei a liberdade aos filhos dessa dor. Ó Deus Tupi das terras Nagô, trazei a liberdade aos filhos dessa dor.